Vi är inne i den här serien om att följa. Vad innebär det konkret att följa Jesus Kristus? Vi har talat om omvändelsen, vi har talat om dopet och vi har talat om tjänsten. Och idag ska vi närma oss ett ämne som ligger väldigt nära tjänsten faktiskt. Och det handlar om vår tillbedjan. Att vi tillber Gud. När Carl von Linné skulle liksom sortera upp växterna och djuren och människan och genom dess klasser så kallade han människan för Homo sapiens. Det gjorde han redan 1758. Den tänkande människan eller den förnuftiga människan, och hur förnuftiga vi har varit, det är väl, det kan väl diskuteras när man ser sig om i världen. Och på 1900-talets mitt så var det en duktig präst, en estländsk ortodox präst och tänkare som hette Alexander Smeman, som tyckte att det där med homo sapiens, det beskriver inte människan till fullo vad hon är. Och så myntade han begreppet homo adorans. Vi är den tillbedjande människan. Vi har det i vår natur att vi vill tillbe. Och jag hörde någon sociolog pratade i radion för ganska många år sedan som gav liksom uttryck för det här. Hur den tillbedjande människan beter sig i en gudlös tid. Vad gör vi av vår medfödda strävan och viljan att tillbe? Och han uttryckte det så här. I vår tid så är kapitalet vår gud. Så är det. Och konsumtionen är vår teologi och vår tro. Och shoppingcentret har blivit vår helgedom, dit vi går tillsammans för att liksom uttrycka vår tids religion. Så kan det vara. Det sitter säkert någon nationalekonom här som påpekar nödvändigheten av konsumtion för att vi överhuvudtaget ska kunna leva tillsammans och så vidare. Men jag tar bara upp det som ett exempel. Att vi har det där i oss. Vi är homo adorans. Vi nästan av nödvändighet måste tillbe. Och det får konsekvenser faktiskt i vår tid. Jag skulle vilja utgå idag ifrån andra Mosebokens femte kapitel. Vi befinner oss mitt i dramat där Israel har liksom blivit ett folk. Men det är ett folk i slaveri. Man har formerat sig i utanförskap i främmande land. Men Herren har vänt sitt ansikte till Israel, hört deras rop och nu ska han föra dem ut ur Egypten. Men när Moses och Aaron kommer inför farao så anar vi syftet med den här friheten. Alltså, människan är inte bara befriad till frihet, utan det finns ett syfte, ett gudsgivet syfte med att han vill dra dem ut ur det slaveri som de befinner sig i. Lyssna på den här dialogen mellan Mose och Aaron och farao i andra Mosebokens femte kapitel, de första tre verserna. Därefter gick Mose och Aaron till farao och sa: så säger Herren Israels Gud, släpp mitt folk så att de kan fira högtid i öknen till min ära. Farao svarade: vem är Herren? Skulle jag släppa Israel därför att han befaller det? Jag känner inte Herren och Israel tänker jag inte släppa. De svarade: hebreernas Gud har visat sig för oss. Låt oss få gå 3 dagsmarscher ut i öknen och offra åt Herren vår Gud. Annars kommer han över oss med pest eller svärd. Det verkar som om du och jag är kallade in i en ny form av underkastelse. Fundera lite över den formuleringen. I vår liksom individens frihet. Det är en annan sån där Gud som vi tillber, tror jag, i vår tid. Min personliga frihet. Men det verkar som om Guds syfte med att föra Israel ut ur fångenskapen var att de skulle fira gudstjänst. Att de skulle in i ett liv av tillbedjan. Där de skulle vända sig, inte som de har gjort hittills, till farao och de som jagade på dem med piskor och de som var liksom slavherre, utan en annan herre. Och Paulus använder dynamiken mellan den frigivna och slaven när han undervisar om livet före och efter frälsningen. Han skriver så här i 1 Korintherbrevet 7, versen 20-23. Var och en ska förbli vad han var när han blev kallad. Var du slav när du blev kallad, så fästa inte vid det. Och även om du kan bli fri, så förbli hellre vad du är. Ty slaven som har kallats att tillhöra Herren är Herrens frigivne. Och likaså är den frie som har blivit kallad Kristi slav. Likaså är den frie som har blivit kallad Kristi slav. Gud har köpt er och priset är betalt. Bli inte slavar under människor. Gud har köpt er. Ibland när vi talar om frälsningen så använder vi begreppet friköpt. Tänk att Gud har friköpt mig. Men här använder Paulus uttrycket köpt er. Alltså, det verkar som om Gud liksom tar oss till sig. Vi är hans. Och den underkastelse som det kristna livet är att säga: Jesus, du är Herre. Paulus vågar faktiskt att använda begreppet slaveri för det förhållandet. Det här var ju uppmuntrande, tänker du. Det känns liksom lite kuvat det här. Det känns liksom, vad är det här? Det är en helt annan typ av slaveri vi pratar om. Den som är köpt är Herrens frigivne. Fäst inte så mycket vid yttre omständigheter. Om du var slav, förbli det. Det verkar som om friheten vi äger i Kristus, den har liksom ett annat rum än det här rummet, än det jordiska tingen runt omkring oss. Det finns en frihet som bara sjuder inom oss. Det är därför alla totalitära stater är fullständigt livrädda för kristendomen. Inget biter på de kristna. Ingenting. Vi kan fängsla dem, vi kan prygla dem, vi kan förfölja kyrkan. Ändå jublar de och tillber en annan herre än den ordning som vi sätter upp här i den här delen av världen. Det där med tillbedjan, att träda in för Gud, att säga: Jesus, du är Herre. Det är en underbar sak, det är en underbar plats, en fantastisk ny identitet för oss som människor. Men det är en underkastelse, och vi ska återkomma till det lite senare. Jag ska tillsammans med er undersöka det här begreppet tillbedjan idag utifrån några uttryck. Först så skulle jag vilja tala om goda vanor. Tänk vilken gåva gudstjänsten är till oss. Att väcka ut och väcka in, samlas i Guds hus, möta varandra, stifta nya bekantskaper, höra Guds ord, dras in i tillbedjan. Och så lägger du till din eventuella enskilda stund där hemma i favoritfåtöljen, bibelläsningen, bönen, suckandet. Och helt plötsligt infinner sig en sorts kristen livsrytm som rent fysiskt skapar rum för Gud i mitt liv. Goda vanor att gå till kyrkan varje söndag. Och låt mig säga, goda vanor kommer att bära dig när du möter tuffa tider. Goda vanor kommer att bära dig när du möter tuffa tider. När Daniel i Gamla testamentet lever det farliga livet som främling i den babyloniske kungen Darius hov, då utsätts han för en komplott utarbetad av de som vill honom illa. Hans fiender får kungen att utfärda en lag om att endast kungen under en månad ska tillbes som gud, och den som tillber någon annan gud ska kastas till lejonen. Och när Daniel får reda på det här, när liksom snaran dras på riktigt åt om hans hals, så står det om honom så här i Danielsbokens 6:e kapitel, vers 10. När Daniel fick veta att en sådan förordning hade utfärdats, så gick han hem. Fönstren på övervåning vette mot Jerusalem, och där föll han 3 gånger om dagen på knä och bad och tackade sin Gud som han alltid hade gjort. Nyckeln för mig ligger i de här tre sista orden som han alltid hade gjort. Ja, fem ord var det visst. Jag tycker mig se att tillbedjan genom Bibeln är väldigt kroppslig. Vi uppmanas att sträcka våra händer. Vi använder våra röster i bön eller lovsång. Vi släpar våra kroppar till kyrkan i det vi tycker är en tidig söndag morgon. Vi lägger händerna på den sjuke och vi böjer våra knän. Om ni varit vid Västra muren i Jerusalem någon gång och sett hur judiska män och kvinnor ber, så har ni säkert noterat deras aktiva gungande. Det är en sorts böneakt, en bönetakt. Och en del menar att det är ett sätt för dem att lyda uppmaningen i den 35:e salmen. Min själ ska jubla i Herren och glädjas över hans frälsning. Varje ben i min kropp ska säga: Herre, vem är som du? Du räddar den svage från hans överman, den svage och fattige från den som plundrar honom. Varje ben i min kropp ska säga. Är det någon som någon gång har upplevt hur muskelminnet är? Det är fantastiskt med muskelminne. Nu ska jag berätta en liten, jag vände och vred, det låter kanske lite kaxigt det här jag ska säga nu, så jag måste ändå få, när jag var liten, alltså när jag var 15 år, då hade vi en skateboardklubb i Pingstkyrkan i Linköping som hette Sions Rullbröder. Det tyckte vi var fyndigt. Och vi skatade dygnet runt, jämnt och ständigt, och jag höll på med det där kanske tills jag var en 18 år, otroligt intensiva år. Och sen så vart man mogen typ och struntar man i det. Sen flyttade jag till Malmö och här finns det en fin inomhuspark. Och så var det någon av mina vänner som upplyste mig om att på lördag morgon då är det Old Bastard på bryggeriet. Då måste man vara över 35, man får åka dit och käka lite frukost och sen kan man skata. Och det kanske var någon sorts 40-årskris, men jag tänkte för mig själv, det där var lätt som en bra idé. Jag är ju kung på det här, eller det var jag åtminstone för 20 år sedan eller något. Så vi åkte dit och i någon sorts manlig arrogans inför mina egna tillkortakommanden, ni vet, den återkommer lite nu och då, alla män känner igen sig, så slänger jag ett vänsteröga på den där bowlen som är en stor liksom gryta. Tänker jag, det här nu. Så ställer jag mig på kanten. Det här har jag gjort många gånger, tänkte jag, men det var 20 år sedan. Men tror ni inte att jag klarar det? Jag var så oerhört för... Ja, alltså, det är nu det blir lite så här. Jag kan ändå tillägga att jag åkte därifrån med ett brutet revben. Så att det var inte så bra muskelminne. Men jag var så oerhört förvånad över hur mycket som satt kvar i min kropp. Jag hade inte sett på skateboard på över 25 år. Och helt plötsligt så får jag för mig att jag ska testa lite. Och sen är det liksom, någonting finns kvar där. Och jag vill bara uppmuntra dig och säga till dig att ta din kropp till Guds hus varje söndag. Inrätta en stol där hemma där du läser åtminstone några verser varje dag. En suck till Herren. Och det sätter sig i din kropp. Att fira gudstjänst, att tillbe, det är någonting vi gör med både vår ande och vår själ och vår kropp. Och kroppen hjälper till. Vi är inte så väldigt liturgiska i vår tradition, men jag kan ibland snegla lite på den där kyrkan och tänka, det är inte så dumt. Det är inte så dumt att göra saker med sin kropp. Det är inte så dumt att höra ord upprepas eller använda ord som någon annan har skrivit om och om och om igen. Tillbedjan, det sitter i hela kroppen, och min uppmaning till dig är bara att skaffa dig goda vanor, för de kommer att bära dig när ditt liv gungar. De kommer att ge dig styrka den dagen inget annat funkar. För då har du din plats, du har din rutin och du har din kropp som vet hur den ska göra. Herre, förbarma dig. Nu skulle jag vilja tala om någonting som är ett av mina favorituttryck. När jag ska försöka beskriva vad en Guds upplevelse är för någonting. Då brukar jag tala om förundran. Att förundras. I det här ämnet så återkommer jag ofta till den fantastiska pingstteologen Cheryl Bridges Jones. Inte att förväxla med Bridget Jones, hon som är i dagbok, ni vet. Icke en så duktig pingstteolog. Utan Cheryl Bridges Jones, lägg det på minnet. Hennes tes är att i vår tid så har förnuft och vetenskap lyfts fram på sånt sätt att världen har avmystificerats. Det mystiska i tillvaron är bortmonterat. Och hennes ärende är att återmystifiera tillvaron. Och hon anar en trend också i vår tid att många försöker att liksom skapa rum för förundran. Platser där inte allt kan förklaras, där inte allt kan liksom mätas och vägas. Vi behöver det som tillbedjande varelser. Och så här skriver hon. I de många försöken att återmystifiera världen kan man hitta några gemensamma trådar. En längtan efter harmoni och djupa relationer. En längtan efter en enhetlig kosmologi där allt är sammankopplat. En värld där fantasin till oss frodas och där lek välkomnas. Och en känsla av den andra, något transcendent och mer storslaget än vår moderna världs immanenta ram. Ibland i Paulus brev så anar man att han drabbas av förundran när han skriver eller när han dikterar. Det är som att han går där och liksom engagerar sig i den där kyrkan som han planterade en gång i tiden. Och så ber han för dem och så har han någon skrivare som sitter vid sidan om och försöker få ner det han försöker säga. Och sen ibland är det bara som att Paulus drabbas av det här, av förundran. Och om du nu har Bridges Jones definition av förundran i bakgrunden, en harmoni, en gemenskap, en enad världsbild, känslan av den andra och att allt är sammankopplat. Lyssna på vad Paulus skriver i exempelvis Efesierbrevets tredje kapitel. Därför vill jag falla på knä för fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta, var stadigt rotade i honom så att ni tillsammans med alla de heliga förmår att fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Amen. Och när jag läser det här så tänker jag liksom, jag vill också vara på den platsen där du är, Paulus. Jag vill se de här sambanden. Jag vill ana Guds storhet. Jag vill försöka förstå att Jesus bor i mig. Att jag tillsammans med alla de heliga kan faktiskt försöka förmå att fatta höjden och bredden och längden och djupet. Och Guds kärlek. Jag är tacksam för kunskapen. Jag är tacksam för tankens förmåga. Men det är kärleken som översvällar allt. Som tar sin boning i mig. Att förundras. Men om vi nu är tillbedjande varelser i en gudlös värld så är det lätt att vi missriktar vår tillbedjan. Vi tillber oss själva. Vi söker upplevelser i materialism och säkerhet i social status och kapital. Det luriga med det här är att ingenting av det jag nämnde nu är liksom egentligen fel eller synd. Men i vanlig ordning så förvrider vår fiende vårt förhållande till vår omgivning. Och det är väldigt lätt att du och jag blir förövare istället för förvaltare. Det är väldigt lätt hänt att vi blir förövare istället för förvaltare. Kanske beskrivs detta bäst i berättelsen om guldkalven. Så här står det i första Mosebokens 32 kapitel. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget så samlades de kring Aron och sa till honom: gör oss en gud som kan gå framför oss. Vi vet inte var den där Mose har tagit vägen, han som förde oss ut ur Egypten. Aron svarade dem: ta guldringarna ur öronen på era hustrur, era söner och era döttrar och kom hit med dem. Då tog alla av sig guldringarna som de hade i öronen och lämnade över dem till Aron. Och han tog emot guldet av dem och knöt det i en kappa. Sedan gjorde han en gjuten tjurkalv av guldet. Och då ropade de: detta Israel är din gud som har fört dig ut ur Egypten. När Aron såg vad som skedde reste han ett altare framför kalven och lät kungöra: imorgon firas en högtid till Herrens ära. Och ni vet att när Mose kommer ner från berget med stentavlorna, med 10 Guds bud, så bryter helvetet lös. Fullständigt. Det blir ett blodbad. Tavlorna går sönder. Och Moses, han blir så vansinnigt vred över att de har vänt sig åt en avgud. Ibland kan jag tycka när jag läser den här texten att det är liksom lite orättvist. För jag anar att de egentligen inte vänder sig till en annan gud. Utan de vänder sig till det som de känner igen. I tider av liksom förvirring. Nu är Mose borta. Han hade pratat om en molnstod om dagen och en eldstod om natten. Något skulle gå framför oss, men vi ser ingenting. Vi vill se Gud. Och Egypten, det var tjurkalven en vanlig gudabild. Kan inte vi göra en sån som är vår gud? Och det känns som om Aron försöker att kombinera de här två grejerna och sen så gör de den här kalven och sen upprättar han altaret och så säger han: imorgon ska vi offra här åt Herren. Det är som om de med kalvens hjälp försöker tillbe den gud som fört ut dem i frihet. Det är inte en annan gud de söker, utan det är ett annat uttryck för honom, en annan bild som de söker. Och jag vet inte hur din och min missriktade, jo jag vet hur min missriktade tillbedjan ser ut ibland, men jag vet inte hur din ser ut. Men jag vet att vi alla är där. Vi är tillbedjande varelser och rätt vad det är så förlorar vi liksom blickfånget. Vi förlorar det Gud har gett oss. Vi tappar liksom fokus och så börjar vi titta åt andra håll. Och så blir vår tillbedjan missriktad. I kyrkan tror jag att vi ibland riskerar att tillbe våra egna teologiska övertygelser. Sanningar vi tycker vi hittar i Bibeln blir viktigare för oss än människorna som kommer för att tillbe. Kanske tillber vi bilden av oss själva. Det är lätt hänt i egoismens tid när du och jag är matade av dig, mitt, du och ditt. Me, myself and I. Eller kanske tillber vi pengar, makt, inflytande, sexualitet. Teologiska övertygelser är viktiga. Pengar och inflytande, sexualitet är gudagivna gåvor som vi ska bruka till hans ära. Du är en fantastisk varelse skapad till Guds avbild. Men du och allt det där andra är inte föremålet för vår tillbedjan. Gud som har skapat himmel, hav och jord är han som ska ha vår tillbedjan och vårt hjärtas liksom riktning. Så låt oss bara tillsammans söka Guds friska källor. En sund förundran. En plats där vi får rikta oss bort från oss själva, bort från allt det där andra. Där allt det får förlora sitt värde för oss. Det som är långt mera värt, som Paulus skriver, kunskapen om min Herre Jesus Kristus. Och så får Gud bevara oss från alla guldkalvar vi gör i våra liv. Till sist så skulle jag bara vilja säga någonting om vila. Jag vet inte om det är för att jag har varit lite trött i det sista som jag tycker det var en lämplig punkt i tillbedjan. Men ja, onsdag så var jag inbjuden av sjukhuskyrkan att hålla ett kort tal vid invigningen av sjukhusets nya stilla rum. Och man kan tycka lite vad man vill med vår tids lite fumliga försök att hantera religiös övertygelse med en sekulär offentlighet. Som att vi vill ha ett religiöst rum men ändå inte. Va? Inga symboler och det ska vara liksom ett stilla rum, säger man. Men trots de här lite svåra förutsättningarna så tycker jag att de hade lyckats bra. Fonden är en gigantisk stjärnhimmel inför vilken besökare kan förundras och vända sig till den gud som man eventuellt tror på. Va? Och jag kom på mig själv i förberedelsen att attraheras av idén med ett stilla rum. Det är som att jag kände att det där skulle jag vilja ha i mitt hus. Ett rum som är helt och hållet avdelat för stillhet. Och sen började jag direkt tänka på att du ska ha såna här dyra såna här lurar som är noise cancelling och jag ska ha, du vet, ja, apropå missriktad tillbedjan. Men det verkar vara en extrem lyx att ha ett stilla rum i vår ganska högljudda värld där bruset verkar överrösta allt förnuft emellanåt. Den 49:e psalmen, jag läste den eller delar ur den i det där stilla rummet. Det kan vara en ledtråd till hur vi får syn på Gud bland allt som händer med oss själva och i världen. För där skriver Davids här 46, versen 9-12. Kom och se Herrens verk. Häpnadsväckande saker gör han på jorden. Han stillar strider över hela jorden. Han bryter bågen och bräcker spjutet, bränner upp vagnarna i eld. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Upphöjd bland folken, upphöjd på jorden. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Gud är din och min borg. Alltså jag känner för verkligen del att jag behöver en sån borg. En plats att söka skydd i. Och kanske krävs det stillhet för att på riktigt se det goda Gud gör i vår värld idag. Vi översköljs av så mycket negativa nyheter som är sanna. Och som är liksom, jag menar, vi ska inte leva i en bubbla, det är inte det jag säger. Men vi behöver ibland anstränga oss för att se, Gud, vad gör du i vår tid? Hur mår din kyrka? Hur rör du dig? Och sen får man vända sig till andra kanaler och så får man ta del av att Gud gör faktiskt väldigt mycket gott i vår tid. Gud är Gud, oavsett vad som händer. Gud är början och slutet, han har allting i sin hand. Jag behöver kliva in i det rummet ibland där jag påminner mig själv om att Herre, du är början och slutet. Du är den som har skapat allt. Du har satt stjärnorna på deras plats. Du har dragit igång jorden i dess omloppsbana. Och här får jag vara inför dig. I stillhet. Bara ana din omsorg om mig. Den 23:e psalmen beskriver vilan hos Gud på ett väldigt, väldigt tilltalande sätt. Jag ska faktiskt läsa den. Och jag vill att du som är trött lyssnar lite särskilt. Eller du som är jagad av livet just nu. Att du lyssnar lite särskilt. För det här kanske är Guds hälsning till dig. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag någonting ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn och du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Herdemotivet i Gamla testamentet kulminerar i i Davids liksom omsorg om Israels folk. Och när Jesus kommer som är Davids son så plockar han upp det här herdetemat, och vi vet att det är Jesus som är den här gode herden som David profeterar om i den 23:e salmen. Och Jesus säger i Matteus 11: kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lära mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Amen. Amen. Ska vi resa oss upp i kyrkan? Och nu vet jag att du finns här tillsammans med mig som så innerligt önskar finna vila för din själ. Som så innerligt önskar att det fanns ett stilla rum. Det fanns en plats där allt där andra som är livets omständighet kunde få ge vika en stund. Där du fick se på dig själv som Gud ser på dig. Där du fick ana hans kärlek mot dig. Där du fick ana hans omsorg om dig. Där du fick ana att det är han som vallar dig. Det är han som dukar bordet åt dig. Det är han som ger kraften åt dig. Det är han som förser dig. Att du fick kliva in i det rummet av tillbedjan. Att han fick möta dig. Det är så vi säger i den här kyrkan. Gud kan få möta dig. Jag vet att det är märkligt. Och jag vet att det är svårt att begripa. Men jag har upplevt det själv många gånger. Att Gud mötte mig där jag var. Så nu ska vi sjunga lovsång tillsammans. Vi ska vara i det här rummet av tillbedjan. Idag är vilodagen. Söndagen. Den är tänkt att vara en vilodag. En dag då vi påminner om att vi är homo adorans. Människor som har i oss att vi måste rikta vår tillbedjan någonstans. Välkommen in i det här rummet. Välkommen in till tillbedjan. Det är en hemtam plats för dig. Du kommer känna dig som hemma. För det här rummet är du skapad. Du har skapat dig till att sträcka dig efter honom och vara tillsammans med honom i tillbedjan. Här får vi förundras. Och här får vi vila ut. Våra förebedjare finns. Om det är något särskilt du har i ditt liv som du vill överlämna åt Herren. Någonting du vill ha hjälp med. Kanske vill du ha någon som ber för dig så att det där yttre bruset stillas. Varmt välkommen i Jesu namn. Och nu har vi en stund av tillbedjan i det här rummet. Amen.
Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt, eller om du fick några tankar eller funderingar, eller om du tog emot Jesus, så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida www.malmopingst.se. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Du kan också ringa oss på 040 800 30. Har du något du vill att vi hjälper till att be för så kan du mejla oss på forbon@malmopingst.se. Då når du vårt förbönsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst på söndagar klockan 10:30. Eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigne dig.